Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Indiepodden avsnitt 7. 2 veckor kvar innan St. Pete. Och med det, då är det bara att sätta igång och gå igenom vilka som faktiskt ska köra. Del 2, det vill säga. Vi kör igång då.
Ja, det gör vi.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? You're the easy rider, you ride all so long.
Var var vi någonstans nu? Vi avslutade med Chip Ganassi förra veckan.
Vi avslutade med Chip Ganassi. Så vi har ju...
vi hade ju hoppat över Carlin.
Det gjorde vi. Det är sant.
Vi slänga oss över Carlin direkt, eller?
Ja, det kan vi göra.
Det är ganska tacksamt, för det finns ju inte så jättemycket att säga om Carlin. Dessutom ägnade vi ganska mycket tid åt att prata om dem redan för 2 avsnitt sen, tror jag. Ja, 2 eller 3 avsnitt sen.
I samband med spring training, ja.
Och det, exakt.
Det har inte hänt någonting där än så länge. Det är bara Max Chilton klar och han ska köra road courses och Indy 500. Och sen är bara frågetecken.
Och vi kan väl säga det att det var förra året så gick det inte jättebra, inget jättebra år för Carlin, och framförallt inte under Indy 500 var det ju total katastrof.
Det gjorde ju inte så mycket gott åt Carlins varumärke, och det har ju varit lite deras grej att så gott som var de än har kört så har de ju klarat sig väldigt bra, men så ser det ju inte ut sen de tog klivet upp i IndyCar, och det var lite det vi pratade om förra gången vi diskuterade Carlin. Och ja, jag hoppas att det dyker upp någon spännande förare, vem det nu blir, som tar platsen in till Max Chilton. Jag hoppas att det blir någon oval erfaren amerikan som verkligen kan åtminstone lyfta teamet på de här oval racen när Chilton inte är på plats.
Det var kul. Och sen så hade jag velat se faktiskt en sån som Nasr, även om inte han är min favorit av historiska skäl.
Tycker han var taskig mot Mackan?
Han var taskig mot Mackan.
Usch!
Det gillar vi inte. Men jag skulle ändå vilja se en liten uppgörelse där dem emellan och se hur det hade gått. Så att jag är lite, håller tummarna lite för Nasr också.
Bara för att Mackan ska kunna spöa honom rejält.
Precis. Ja.
Ett annat stall som bara kommer köra delvis i år, Dragon Speed, också kända, har kört en del Le Mans-prototyper. De har anmält sig till 6 tävlingar i år. Ben Hanley körde 3 tävlingar för Dragon Speed förra året med en 18:e plats som bästa resultat. Och min känsla är att det blir svårt att bättra på det facitet i år. Ben Hanley är klar för St. Pete och sen... har de ingen förare klar för de andra 5 tävlingarna som de ska vara med i. De kommer vara en i mängden oavsett den som kör, är jag rädd för.
Ja, man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig av Dragons. Men de är i alla fall på väg till sista testerna, sista försäsongstesterna, såg jag på Twitter. De har fått ihop sin bil. Mm. Annars måste jag säga att det roligaste ryktet jag har hört kring Dragon Speed på sistone, det har ju faktiskt att göra med någonting helt annat än IndyCar. Det har ju med deras sportvagnssatsning att göra. De har ju, som du nämnde, Jakob, så har de kört en hel del sportvagnsracing på sistone. Och de är ju reserver med en bil till Le Mans 24 timmars. Och har ni hört vem det är som är på den reservlistan, den förra listan? Felix Rosenqvist.
Yes. Just det.
Så blir det en reservplats för Dragon Speed i Le Mans 24 timmars, då är Felix tillbaka. Han gjorde ju Le Mans-debut med Dragon Speed för 2 år sedan. Utöver det så har jag även hört ryktesvis att den här svensken som är djupt inblandad i Dragon Speed och kör för dem i sportvagns, på sportvagnssidan, Hedman. Just att det. Han gärna skulle vilja ha en hel svensk bil i Le Mans med sig själv, Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson i bilen.
Jag vill ha ett helt svenskt IndyCar-stall.
Det vore ju också fantastiskt.
Två tredjedelar på vägen dit, men ja,
det vore ju också fantastiskt. Men alltså, next best thing vore ju en hel svensk Le Mans-bil.
Ja, det vore grymt.
Med Marcus och Felix och Hedman, det vore ju asgrymt.
Blir det av så tycker jag, då åker vi ner vi tre tillsammans och så tältar vi där. Och så, eller vi kanske är för gamla för att tälta. Vi kommer att få ont i ryggen. Men vi åker ner tillsammans i alla fall och njuter i fulla drag.
Ja, gärna.
Ett tredje stall som bara kommer köra några få tävlingar i år är Dreyer and Ride Bold Racing. Sage Karam är klar för St. Pete, loppen Indianapolis och sen Toronto. Dreyer and Rainbow körde hel säsong i början av 2000-talet. Vann ett par lopp med Robbie Buell. Sage Karam har kört deras Indy 500-satsning senaste åren. Och Karam för några år sedan var liksom ett väldigt hett prospekt. Han körde några tävlingar för Ganassis juniorstall som de hade då runt 2015. Och han kom trea på Iowa till exempel. Men Karam var ju inblandad i den här hemska olyckan på Pocono som bragde Justin Wilson livet. Alltså det som hände var ju att Karam ledde loppet men tappade kontrollen in i första kurvan. En sån här krasch som, en dussin krasch på oval. Men Wilson träffade ju bråte från hans bil och förlorade livet. Även om Karam inte kan beskyllas för det här överhuvudtaget så blev det ju väldigt svårt för honom att hitta sponsorer efter det här. Så han har varit sån här reserv som dykt upp i enstaka lopp senaste 4-5 åren då. Förhoppningen är att Ryan Rainbow och Karam kommer finnas på heltid från 2021 i alla fall. Men nu, i år är det 4 lopp som gäller för dem.
Jag har så dålig koll på Karam. Hur gammal är han?
25 är det.
Ja, han är så pass ung.
Ja,
alltså.
Han gjorde indie-debut när han var 19. 2014 kommer jag ihåg. Han blev inte Rookie of the Year, men han var, det blev en 9:e plats när han var 19-åring på Indy 500. Men det finns talang där, så det är inte ett hopplöst stall. Jag skulle nog ranka dem lite högre än både Carlin och Dragon Speed.
Kan det här bli en ny start för Sage Karam?
Ja, det kan det nog bli. Eftersom nu är det ju planerat i god tid hur året ska se ut. När Donlopan körde förra året till exempel, då drogs han ju in efter det att Chilton inte ville köra ovalerna till exempel. Han körde för Carlin också i Toronto där liksom det enda viktiga var ju att komma i mål. Så han kom ju i mål på 21:a plats utan att liksom attackera överhuvudtaget. Så ja, det är bättre förutsättningar för Karam nu än vad det gjort bort. Sen han var hos Ganassi då 2015.
Ska vi gå till ett heltidsteam nu kanske?
Det låter som en bra idé.
Vad har vi i listan? Vi är på Dale Coyne.
Yes. Texas-teamet Coyne. Där kan vi börja. Eller fortsätta.
Och de har ju ändå varit inblandade i allra högsta grad i silly season här efter säsongen. Och jag vet inte om man kan säga att det har stormat kring dem, men det har ju varit en hel del turer med kring vilka som ska köra och vilka som med andra ord inte får köra.
Och nu har de landat i två spännande namn som kommer finnas i bilarna hela säsongen. Spanjoren Alex Palou och amerikanen Santino Ferrucci. Båda är välbekanta namn även för oss som mest har varit insyltade i europeisk racing. Ferrucci, mycket tack vare sina band till Formel 2 och Formel 1-världen, i alla fall tidigare band. Och Alex Palou, spanjoren, har ju en lång karriär i de lägre europeiska formelklasserna bakom sig. Och framförallt tillbringat ett antal säsonger i GP3/Formel 3. Sen hamnade han i japanska Superformula ett år. Där tillbringade han fjolåret. Och faktiskt med ganska fina resultat.
Jag följde Superformula under förra året och Palou var riktigt imponerande de loppen jag kollade på. Liksom tre pole positions på 7 lopp i en väldigt konkurrenskraftig klass. Han tog en seger och en annan pallplats, kom trea i mästerskapet. Riktigt imponerande kört. Och det här var också första enda året som han kört riktigt snabba bilar. Annars har det ju varit Formel 3 och Formel 2. Och det här är en erfarenhet som gör honom ganska... Det är en erfarenhet rikare att vara i Superformula. Och det kan han mycket väl använda till god effekt i IndyCar också.
Och det är ju en serie Superformula som brukar vara väldigt svår att komma in i som rookie. Mm. Komma som nykomling, med att de flesta banorna brukar man inte känna och förarna man kör emot är ju mestadels lokalspecialister som verkligen kan sina hemmabanor i Japan. Så att, ja, det är nog en rätt imponerande säsong han har bakom sig. Så att det blir kul att följa spanjoren.
Om vi tittar på Santino Ferrucci då, så gjorde han ju sin rookiesäsong förra året för Dale Coyne. Och det får man ju säga ändå att det var, förväntningarna på honom var väl inte så här skyhöga, utan det var ju mer kanske tala om de andra rookieförarna då. Men han hade ju en litet bagage kan man väl säga som han dumpade halvvägs in på IndyCar-säsongen. Ska vi säga någonting om det? Det var lite kul, varför nu sitter han ju, kan man säga, den ledaren i teamet här inför den här säsongen, men för ett par år sedan så var han inte lika het på förarmarknaden.
Han har ju personligheten emot sig historiskt. Han är ju säkert sympatisk på sitt sätt och går igenom media och har varit populär bland sponsorer och sådär, men samtidigt så verkar han ha varit en jäkla pest att jobba med, inte minst för team och stallkamrater. Nu kändes det andra halvan i fjol som att han hade mognat och var redo att axla en mer så här vuxen roll. Och det tror jag verkligen har gjort honom gott på något sätt. Och jag vet inte hur mycket det där hängde ihop med att han gjorde faktiskt några riktigt fina insatser i fjol också, som måste ha stärkt självförtroendet på ett positivt sätt. Lite mindre gaphals, lite mindre jobbig kille och lite mer så här bottna i sin egen faktiska förmåga, för han är ju grym på att köra.
Och han gjorde ju också sån här, han anpassade sig till ovalracingen väldigt väldigt snabbt och var ju en av dem. Räknar man bara ovalracingen under 2019 så var han ju väl med god marginal topp 10, om inte ännu högre, var det inte så?
Ja, men det var han nog.
Ja, han var definitivt bästa rookie i alla fall. Det var den här berömda sekvensen på Indianapolis, den här masskraschen som tog ut Bourdais och Ray Hall och Rosenqvist. Han genade över gräset och tog, vad var det, 5-6 platser på det. Gjorde Dale Earnhardt Jr. till ett stort fan bland annat. Och sen så körde han väldigt bra både på Gateway och Iowa, så han var klart bästa rookie på ovalerna förra året.
Är man lite intresserad av att förstå vad Santino Ferrucci är för slags person, så finns det en helt fantastisk intervju med honom. Ett reportage som publicerades i en amerikansk tidning som jag inte kommer ihåg namnet på, men jag tänker googla fram det åt er kära lyssnare. Publicerades kanske för en 10 år sedan, och det är ett reportage om 11-åriga Santino Ferrucci. Och hur han styr och ställer med sitt dåvarande racingteam, vilket var hans pappa och mamma som coachade honom genom karting. Det är en helt fantastisk intervju att läsa, och ja, journalisten lyckas verkligen så här fånga den här väldigt speciella personligheten den här killen verkar ha på ett fint sätt. Den tänker jag slänga ut i våra kanaler, för den är väldigt läsvärd och intressant. För den här killen tror jag vi kommer få leva med för väldigt lång tid framöver, oavsett om det blir IndyCar resten av karriären eller inte. Men han kommer ju bli jättestor, tror jag. Han kom ju in eller tog klivet upp från karting som ett absolut superlöfte. Och jag tillhörde någon som trodde att han skulle räcka hela vägen för att nå till Formel 1. Nu blev det inte riktigt så än så länge. Jag tror inte den vägen är helt stängd för honom om han fortsätter växa och mogna på ett klokt sätt. Därför att F1 skulle verkligen behöva den typen av amerikan som han är. Så att det är väl värt att investera lite tid och lära känna den här killen.
Men om vi går vidare till ett team som är ett av mina favoriter faktiskt, det är Ed Carpenter Racing.
Mm, kan jag.
Varför är de dina favoriter, Ronny? Finns det något skäl till det?
Ja.
Vill du berätta det eller är det liksom hemligt?
Jag vill bara göra en snygg segway. Nej, så här. Det är ju ett sånt där team som är så här, lite all American verkligen. För IndyCars liksom hjärta är ju Indianapolis. Så det här teamet är baserat såklart i Indianapolis. Ed Carpenter då, som både är förare och teamägare, är från Indianapolis. Och nu i år så har vi Connor Daly som hoppar in i teamet, och han är också från Indianapolis. Så det känns som verkligen att det är de här lite halvt lite underdog, samtidigt som de har väldigt många år bakom sig. Så jag tycker det är coolt också att en sån som Ed då är den här, om man kan kalla det för gamla skolan, att han är ju ovalspecialist, han fokuserar bara på ovaler. Och det är också så här, jag gillar den känslan. Så hela den här goa cocktailen av All American Racer, det känns som, ja, det är nog därför tror jag. Så det känns gott i hjärtat.
Ja, ja, jag känner igen mig i det där. Han personifierar just den här gräsrotsandan som är så påtaglig amerikansk racing. De är ju ständiga underdogs. Enda gången när de riktigt kämpade om titeln var ju när Joseph Newgarden körde för dem för några år sedan innan han hoppade Penske. De har ju förutom Carpenter och Daly en rookie, Rinus VK, som ska köra hela säsongen. Vet inte så mycket om VK. Holländare, kört Indy Lights, fått stryk av Oliver Askew bland annat. Men han kan också vara riktigt vass och vara med och fightas med Palou om rookie-titeln i år. Ska jag inte räkna ut honom på förhand.
Rinus VK, han är 19 år. Han är ju några år yngre än Max Verstappen. Han är från Holland då. Mm. Vet du vad han heter egentligen? Han heter nu måste jag läsa här. Rinus van Kalmtut. Lite mer catcher att kalla sig för Rinus VK då. Han har gjort den här lite den vägen som Rasmus Lind är på väg att gå nu. Mm. Att släppa Europa och fokusera på USA. Så att han har ju gått via hela Road to Indy-stegen med USF 2000 2017. Då blev han, jag kan inte ta gift på det nu, men jag tror att han blev typ 3 eller någonting. Och sen vann han ju Pro Master då, som nu heter Indy Pro 2000. Det var nästa steg, där vann han. Och sen så slottade han in som nummer 2 då efter Oliver Askew nu då i Indy Lights förra året. Så att han och Oliver är ju de har ju varit lite antagonister just fram till IndyCar här nu. Så att det är väldigt kul att se båda de två i två heltidsstyrningar. Så det ska bli väldigt intressant. Sen har han, Rinus, också en stark backning från den holländska supermarketkedjan Jumbo. Och jag tror att Max också har någonting med dem att göra. Så att han har ju en bra backning in i IndyCar. Och det är väl därför också att han har kunnat få en heltid utan att egentligen ha vunnit Indy Lights-serien då.
Alltså det känns ju som alla som kör racing i Nederländerna och Holland har ju någon slags Jumbo-spons. Alltså Jumbo måste ju bränna enorma summor på sina förare.
De har ju alltså ägaren på Jumbos ägare, nu kommer jag inte ihåg vad han heter riktigt, men han är ju ett stort motorsportfan, så jag tror att det är både hjärta och hjärna i den marknadsmixen där.
Det lärde garanterat vara. Sen funderar jag på hur man uttalar hans namn. Jag tror inte riktigt på det här med Rinus. Jag tror att det där är en anglicism.
Jag
undrar om inte det ska sägas på någon slags europeisk utan Rinus.
Ja. Rinus. Göteborgare. Rinus.
Rinus.
Van Kalmtut.
Jag tror att där hamnar vi närmare sanningen. Rinus.
Ja. Ja, det är inte första holländaren att anglicifiera sitt namn. Ari Lyndike.
Just det.
Till exempel. Tvåfaldig Indy 500-segrare. Hans närvaro är fortfarande stor i nederländsk motorsport. Det finns ju Ari Lyndike Bocht på Zandvoort.
Just
till
det.
Exempel.
Just det.
Så Formel 1-bilarna kommer förhoppningsvis svänga förbi om ett par månader.
Ed Carpenter har ju, alltså racingteamet har ju ändå haft ganska stora framgångar genom åren och de har, jag tittar på lista här över som förare som har kört för dem och det, vi har, förutom Joseph Newgarden då, så har vi ju, vi har J.R. Hildebrand, vi har Spencer Pigot och Zach Veach har också kört för dem. Och så inte minst så Danica Patrick avslutade ju sin säsong. Hon körde ju 2018 där Indy 500. Det var med Ed Carpenter Racing.
Just det.
Nej, jag tänkte bara, där är en rolig kontrast mellan det här andra teamet som vi redan har pratat om, Dale Coyne Racing, som också har lite det här hela helylle amerikanska imagen, tycker jag, från mitt håll. Men de har ju egentligen aldrig presterat särskilt bra. De har väl kanske 5-6 segrar över en så här 400 års period. Nej, jag överdriver, men de har hållit på väldigt, väldigt länge. Och de har egentligen aldrig haft någon sån här epok när de har varit starka. Det är lite konstigt, tycker jag, med tanke på hur länge de har hållit på.
Sen har de ju varit, om vi tar Ed Carpenter då, som ändå varit synonym med Ed Carpenter Racing genom åren, för de grundade ju teamet 2011 då. Jag tror att han förlorade en styrning 2010, va? Så han tog ju saken i egna händer. Och sedan dess har han ju, han har... just Ed Carpenter då, han har ju, han blev ju tvåa 2018, det var det ju väldigt nära, men sen har han ju kvalat front row på Indy 500, och då menar jag att han blev tvåa i Indy 500 2018, och sen så har han ju, men han har ju kvalat front row 5 gånger till Indy 500, så att det är ju den där sista fullträffen som har saknats där, och hade de fått in en sån, hade han fått in en sån fullträff, då hade man kanske sett på dem på ett annat sätt historiskt, med tanke på det du sa där om att den här sista, eller att top notch, har de liksom aldrig nått upp dit, men vi, man vet aldrig, kanske 2020 kanske blir året då det händer, för vi har ju Connor Daly också, och det, där har vi ju verkligen någon som, han är ju väl en av de mest populära förarna på griden egentligen, och så förra året så hade han ju egentligen bara ett race då. Han skulle köra för Andretti på Indy 500, men han hamnade väl i någon form av Indycars vikariepool där, för att han, det blev ju 7 race till slut och han för 3 olika team. Han var ju verkligen handelsresande med hjälmen under armen.
Mm.
Det ska bli kul att se honom i tillsammans med just i Ed Carpenter. Sen får vi se om det blir fler. Han kör ju bara ett ovalrace i år. Det är ju Indy 500. Men han har ju verkligen kvaliteter för det också. Så jag skulle vilja se honom på alla race egentligen. Får vi se om det löser sig med något annat team.
Ja, om vi säger så här. Liksom, han kommer ju köra de första 8 loppen på raden. Om det går väldigt bra där så kanske det löser sig för hela säsongen för honom. Liksom, om man ligger 3 i mästerskapet så vore det dumt att saka andra hälften av säsongen. Så får se hur länge Ed Carpenter håller i det här att han ska köra och vara tävlingarna på bekostnad av någon annan säsong, kanske. Men Daly har potential.
Sen har vi ju Rahal Letterman Lanigan Racing, eller hur?
Det borde vara ett av mina favoritstall, men jag är inte så säker på det.
Varför borde det vara ditt?
David Letterman måste man ju älska. Han är stört skön.
Ja.
Och han, sen han pensionerade sig från tv. Han finns på Netflix lite här och var. Men sen han pensionerade sig liksom från att göra tv på heltid, så har han växt ut det här fantastiska skägget också, som man bara vill ta på.
Just det.
Han har hjälpt till Bobby Rahal i snart 30 år. De har drivit ett stall tillsammans. Stallet grundade Bobby Rahal 1992, vann mästerskapet 1992, vilket var ju rätt fantastiskt att vinna serien på första försöket med egna stallet. Förra året gick ganska bra för det här stallet, trots allt. Särskilt för Takuma Sato. Men samtidigt gick det ju otroligt dåligt vissa stunder för dem.
Jag vill också säga det att det var bara en annan förare som tog fler segrar än vad Takuma Sato gjorde förra året.
Ja, det var... Newgarden vann 4 och Paginot 3, men Sato vann ändå 2 lopp. Och det har han aldrig vunnit fler än ett lopp i en säsong tidigare. Så det var på det viset hans starkaste säsong i IndyCar. Men han krockade ju fortfarande lite väl mycket. Och just det som hände på Pocono, det var ju att insatserna var ju ganska höga. Det var ju väldigt viktigt för serien att det skulle bli ett säkert första varv efter den tragiska olyckan 2018 när Robert Wickens bröt ryggen. Och sen...
kommer Takuma Sato.
Ja.
Och bara, håll min sake.
Ja, lite så var det ju nästan. Jag är inte helt säker på det. Ja, jo. Inte hundra på att det var 100% hans fel dock, men det såg verkligen så ut från TD-bilderna till masskrasch på första loppet. Dödsdömde ju inte tävlingen på Pocono.
Men det här är ju lite hans särdrag, Takuma Satos, eller hur?
Ja, precis. Hans motto är ju no attack, no chance. Och ja, visst, men han har ju förlorat fler tävlingar än han har vunnit med den attityden. Men dock, vad som hände sen på Gateway veckan efteråt var ju att Sato igen i första kurvan, första varvet, krokade ihop lite grann med en annan bil, men nu var det ingenting att bryta. Och sen så föll ju allting i Satos händer, så han gick ju och vann på Gateway. Kom från ingenstans i det loppet. Så han kan ju fortfarande köra, liksom bättre än någonsin. Han är ju en av seriens äldsta förare, han är 40. Men han kan fortfarande köra, så det finns ju ingen anledning att tro att han kommer halva runt 15-20 plats i år.
Och han verkar vara väldigt populär i teamet. Inte minst Letterman verkar vara otroligt förtjust i sin förare.
Ja, alltså Sato är allmänt populär var han än rör sig, verkar som. Särskilt hemma i Japan så är han ju större än vad Kobayashi lyckades bli i Formel 1 till exempel. Så han är ju fortfarande ett jättenamn hemma i Japan, trots att det är nu 12-13 år sedan han var i Formel 1 senast. Liksom när han vann Indy 500 2017, det fanns ju inte någon som var missnöjd med det resultatet. Det var ju en fantastisk historia att han lyckades vinna Indy 500 då. Den som allra helst vill slå Sato då, det blir Graham Rahal, som hans karriär har gått ganska mycket upp och ner. Ganska lik Marco Andretti på det sättet, men han har lyckats leverera lite mer än vad Marco har lyckats göra. Rahal debuterade när han var 18 år gammal i Champ Car 2007. Och sen så slog ju Champ Car-serien och IndyCar-serien ihop inför 2008 års säsong. Och Rahal vann då första loppet han var med i St. Pete. En regnig historia. Och han var då den yngsta någonsin att vinna ett IndyCar-lopp, 19 år gammal. För Rahals del skulle han inte vinna ett lopp igen förrän han var 26. Så det var liksom en torka på 7 år. Och bästa resultat i mästerskapet hade varit en 7:e plats innan dess. Men just 2015 gick otroligt bra. Han var med och slog sig mästerskapet. 2014 kom han 19:e plats i mästerskapet. 2015 4:e. 2 segrar och 6 podiumplatser. Så det var ju fantastiskt bra. Han har hållit en ganska okej hög nivå senaste 5 åren. Nu droppade lite. Under 2019 kom 10 i mästerskapet förra året. Han har inte vunnit något lopp sedan 2017. Men på en bra dag så är absolut Rahal med och slåss om podiumplatser.
Det du sa om att han har en del likheter mellan Marco och Andretti då, det är ju att båda två har ju väldigt kända föräldrar vars skor du kanske känner tryck utifrån att fylla. Men det vi pratade om förra veckan, om att Marco har lite dåligt självförtroende, så jag får ju inte alls den känslan av Graham Rahal, snarare tvärtom, att han har ett jäkla go och driv och verkligen har självförtroende. Någonting som han har, hans svaghet rent fysiskt, är att han, trots att han är väldigt vältränad, snarare en av de bäst tränade på hela griden tror jag, i alla fall inte hans egen utsak.
Såklart.
Men att han är ju ganska stor, ja. Och har väl några kilos deficit där mot jämfört med Takuma Sato som typ är en tvärhand hög.
Ja, det är sant. Jag tror Rahal är den längsta i fältet, lite drygt en 80 ska han vara.
Och bara där är det ju, det blir 10 delar liksom som man bara ger bort, så att det kan vara värt att poängtera också, tycker jag.
Ja.
Men så är det också ett samarbete mellan Rahal Letterman och ett annat team här nu, som så det kommer bli, kan man säga, bli en tredje Rahal-bil också i samband med Indy Grand Prix och Indy 500.
Ja, det är ett nytt stall på griden, Citroën Bull Autosport. Bakom det har vi Robbie Buell som för detta IndyCar-förare vann ett par lopp i början av 2000-talet under IRL-eran. Han ville starta upp ett nytt stall. Kom med Rahal Letterman-lärningen på ett hörn. De ska ha Spencer Piggott körandes för dem på Indianapolis Grand Prix och Indy 500. Det är, eftersom de inte har funnits förrän för ett par veckor sedan, så kan vi inte bedöma formkurvan för dem. Men det är välkända ansikten, en välkänd förare, så det kan nog byggas upp en del på det.
Mm. Och det är ju någonstans måste man börja också, så att det är väl en jättebra börja i Month of May, så får vi hoppas att det blir fler starter nästa år också. Men jag framförallt också roligt att Spencer Pigot inte är helt uträknad nu efter, för han är ju en väldigt högkvalitativ förare, så att det är ju roligt att ha honom med på griden även 2020, för det tycker jag han är värd.
Sedan har vi också Mireshank Racing med Jack Harvey, nummer 60. Mireshank Racing, förra året så körde de på deltid och de hade ett samarbete med Schmidt Peterson. Det samarbetet har de i år istället med Andretti Autosport, eftersom efter det att Schmidt Peterson blev uppköpt av McLaren så insisterade McLaren på att använda Chevrolet-motorer. Dock så har Michael Shank, stallägaren i Mireshank Racing, han driver Acuras, eller amerikanska Hondas fabriksstall i IMSA, sportvagnserien. Och då vill ju Shank också behålla det samarbetet i IndyCar, så de vill behålla med Honda-motorerna. Och då har de då slutit ett samarbete med Andretti Autosport. Och för första gången kör en hel säsong. Och Jack Harvey, hans formkurva pekar ju uppåt, så det kan nog bli en del fina resultat i år.
Ja, vad hade den tredje plats, vad var det någonstans?
Ja, Indianapolis Grand Prix förra året. Och sen så låg han väl i topp 5 när han petades av Ryan Hunt Ray på Portland också i slutet av förra året. Så det finns definitivt potential i Jack Harvey. Innan IndyCar så körde han Indy Lights, kom tvåa i Indy Lights-mästerskapet 2 år i rad innan han hamnade i IndyCar för några år sedan.
Det är roligt att se ett sånt team som Mireshank, just det vi var inne på förut med citronsaft och bullar och citronsaft eller vad de nu heter. Just när man börjar ju någonstans, men det har ju varit så med Mireshank också att de inte kört en full säsong, men nu äntligen liksom så har de tagit sig till den punkten och att och dessutom gör det med Andretti, det är ju ett uppköp får man ju säga.
Det är ett bevis på den här modellen fungerar, att man kan ta 2-3 lopp till en början på en säsong och sen bygga på det och sen till slut så är de med på heltid. Så det är kul att vi har ett nytt stall som faktiskt kommer köra hela året.
Nu är det så att jag är alldeles exalterad, för nästa vecka så kommer vi ju intervjua Stefan Lillöves Johansson.
Joho!
Vem var det som inte ropade joho?
Nej, förlåt.
Joho!
Ja, vad bra. Så det är kul att höra att ni är lika glada som jag är. Ja.
Nej, men det ska bli jätteroligt. Ja. Det är vi sjukt exalterade.
Ja, och det som gör det lite extra roligt är ju att vi tänkte att den här podden då och intervjun med Stefan ska inkludera alla lyssnare då. Så att vi tänkte att så typ till 95% så ska den intervjun vara lyssnarstyrd. Att alltså våra Indiepodden-lyssnare ska kunna gå in på sociala medier och ställa frågorna till oss som vi kan ta med vidare till Stefan då. Så dels så kan man gå in på vår Facebook-sida och i frågetråden där och skriva era frågor. Men vi har också ett samarbete den här veckan med och nästa vecka då med IndyCar Sweden, Facebookgruppen, den stora Facebookgruppen med svenska IndyCar-fans, där vi också har en frågetråd. Så ni kan ju välja där vad ni vill gå in och ställa frågor. Men det, han har ju många strängar på sin lyra, Stefan.
Det är ju något av det roligaste med Stefan. Det är ju jag menar, många reseförare är ju lite smått enkelriktade, och det är verkligen inte Stefan Johansson, utan han har alltid gjort väldigt mycket olika grejer, och den banan har han liksom fortsatt hålla sig till även efter den aktiva karriären. Så att det är ju, han har ju varit inblandad i ett antal förarkarriärer som coach och manager, för närvarande framförallt i Felix Rosenqvists och Scott Dixons karriärer som han sköter om, men han är ju inblandad i en del juniorsatsningar också.
Rasmus Lind till exempel,
och det finns ju flera amerikanska team som han har varit med och hjälpt i när de har varit i Frankrike och kört Le Mans 24 timmars, som Stefan också har. En av blott 2 svenskar som har vunnit totalt Le Mans 24 timmars. Mycket imponerande. Dessutom så har han ju länge haft ett eget klockmärke, tillverkar väldigt exklusiva, själv egendesignade klockor som har varit ett intresse Stefan har haft hur länge som helst. Men på sistone så verkar framförallt hans konstnärskap ha tagit mer och mer av hans intresse. Så att nu för tiden så är det väldigt mycket konst som dyker upp i när man följer Stefan i de olika flödena. Och det här är någonting som jag gärna skulle vilja uppmana er lyssnare att ta gärna en titt på hans konst. Hade du adressen?
Ja, stefanjohansson.art, alltså stefanjohansson.art. Kan man gå in, han är väldigt färgglad, mycket abstrakt konst och så. Jag tror han har ju döpt många av de här verken också efter olika kända kurvor, va, från Formel 1-cirkusen.
Just det.
Mm-hmm. Och nu är det faktiskt så att han har ju också, vi har ett litet erbjudande till er lyssnare här också. Det är så att Stefan har nu valt att göra ett antal, trycka upp ett antal som kallas fine prints på några av sina originalmålningar i begränsad upplaga, signerat och numrerat då. Och om ni går in och bestämmer er för att köpa ett av de här, en av de här fine printsen, så får ni 15% rabatt om ni anger promokoden Indiepodden.
Yes.
Det är skitbra.
Jag är lite sugen på den här som heter, det heter Lucha
Brottaren där, den brottaren, mexikanska, ja. Fribrottaren. Okej, okay.
Just det.
Den blev du lite sugen på.
Ja, Lucha Libre heter den.
Yes.
Jag tycker, jag ska ju flytta till hus nu i vår här, och den hade ju suttit perfekt i vardagsrummet.
Mm.
Det är någonting jag ska fråga nästa vecka, vem är det under masken?
Det vill man ju veta innan man hänger upp hen på väggen hemma, eller hur?
Ja, men det hade varit en fördel i alla fall. Så jag har inte riktigt bestämt mig nu, men vilken det blir. Men den ligger i vinnarhålet just nu i alla fall.
Ja.
Men som sagt, ni kan få 15% rabatt om ni anger koden, promokoden Indiepodden. Så gå in på stefanjohansson.art och börja botanisera där. Så blir det bra.
Och bomba oss med frågor till Stefan.
Mm, och jag kan ju säga det att Stefan är liksom en storyteller av liksom finaste sort, så att utmana honom gärna lite med lite och försöka få igång hans historieberättande, så kommer detta bli helt grymt på riktigt.
Yes.
Innan vi tar itu med Roger Penske och hans gossar, kanske ska prata om någonting annat som har drabbat hela världen, och det var ju motorsportvärlden.
Tänker virus.
Ja, coronaviruset covid-19 har ju redan nu skördat tävlingar, om man får säga så. MotoGP i Qatar blir inte av. Moto2 och Moto3 blir av där. MotoGP i Thailand blir inte av överhuvudtaget. Alla tävlingar i Japan i Superformula och andra GT-klasser är helt inställda till och med april åtminstone. Och det får frågetecken om en del Formel 1-tävlingar. Inte bara Kinas Grand Prix som vi vet sedan tidigare, men Vietnam, Bahrain och Australien också frågar sig en del om. Vad kan vi förvänta oss när det gäller IndyCar-säsongen? Kommer coronaviruset drabba den på något sätt, tror vi?
Ja, jag tror att det beror alldeles på hur virusspridningen utvecklas i USA. Men jag tror inte att det är helt osannolikt att säsongen blir påverkad. Om virusspridningen blir lika så här drastisk och intensiv, om det nu skulle bli så som den har blivit på en del andra ställen som Sydkorea och Iran, Italien nu senast, Så tror jag nog att säsongen skulle kunna bli påverkad. Och nu verkar det ju som att det har blivit en, att spridningarna har kommit igång, framförallt i staten Washington. Men, och ingenting tyder på att amerikanerna har hittills varit så här särskilt duktiga på att förbereda sig för vad som kanske komma skall. Så att, jag vet inte.
Nu spekulerar vi ju, så det finns ju absolut ingenting sagt om det här från IndyCars håll, men det kan vara bra att hålla koll på läget. Det är ett 60-tal insjukna i USA, ingen som har dött än, så vitt jag vet. Men om det blir lika allvarligt som i Korea eller Italien, då är det klart att Det är väldigt otäckligt.
Jag tänker mig så här att vi fick ju häromdagen reda på att Genève-salongen blev inställd.
Till exempel.
Och det är ju någonting som så här, jag tror ingen hade ens kunnat föreställa sig skulle hända bara för en och en halv, två månader sedan. När man började höra talas om det här viruset som spreds i Kina. Och jag, i värsta fall så kan jag föreställa mig även den typen av effekter i USA. Och jag menar, om vi nu har en stor smittspridning i USA om sig två och en halv månad, då är det väldigt svårt att se till exempel om det är så klokt att samla 300 000 personer på ett och samma ställe och köra Indy 500.
Ja, men det är ingen fara, ser du. Det är lugnt.
Nej, du ska worst ju dit. Så att du får ju sådana fall köra över och styra upp det här, Ronny.
Ja, nej, men det är så att, nej, men det är lugnt. Så det kommer bli av, det kan jag garantera dig.
Är det
ta
så?
Ta i trä.
Ta i trä.
Tillbaka till stallen då. Sist men absolut inte minst, Team Penske.
En riktigt stor makt.
Och framförallt nu också när Roger Penske och med familj eller med och hela hans företag har ju köpt alltså hela IndyCar och IMS också.
Ja, precis. Kan ni tänka er om Toto Wolff och Mercedes skulle köpa upp Formel 1-cirkusen? Det är lite det som har hänt. Fast Penske är sån som alla litar ju på honom till 100%. Han har haft bäst omdöme i motorsport de senaste 50 åren, skulle jag nästan vilja säga.
Det är ytterst få som har motsatt sig det här beslutet, utan det är övervägande i alla jättepositiva, både teamägare och förare och branschen och även sponsorer. Så att det här, det känns ju som på pappret att detta är en riktigt lyckodrag.
Mm. Det är 5 förare som kommer köra Penskes bilar i år. Vill ni gå igenom dem?
Ja, regerande mästaren Joseph Newgarden. Kan man inte missa, eller hur?
Nej.
Han har ju ett antal väldigt starka säsonger bakom sig. Den senaste mästerskapssäsongen 2019 var ju ganska så imponerande, tycker jag. Där han relativt tidigt i säsongen med jämna resultat tog ett starkt grepp om mästartiteln. Även om mästerskapet sen levde ganska länge, så var han ju väldigt stark i fjol. Sen har vi Will Power.
2018 års Indy 500-vinnare och blev femma i sammandraget nu förra säsongen.
Just det. Jämn och stark förare som kommer att fortsätta ligga, vara med i täten.
Ja, mästare 2014. Men jag vet inte om jag skulle hålla med att han är särskilt jämn. Han kan göra en del rätt konstiga manövrar. Kom ihåg St. Pete. 2 år sedan när han snurrade i första kurvan, liksom, vad var det där om, tänkte man då.
Det kan hända den bästa, Jakob.
Ja, det är, liksom, det är min poäng nu också, att det har hänt den bästa också. För Power kan liksom, man kan räkna ut honom, tänker man, att, liksom, efter en sån där misstag. Och sen så bara studsar han tillbaka och vinner närmsta 3 loppen eller något sånt. Han är karismatisk, karaktäristisk, har det bästa namnet inom all motorsport. Han har det roligaste Instagram-kontot.
Han är dessutom sammanvuxen med Penske. Det här blir hans 12:e säsong i rad för Team Penske.
Det kommer jag ihåg när han kom in på ett bananskal in i Team Penske faktiskt. För det var ju i samband med splitten då, sammanslutningen av IRL och Champcar 2008. Power kom in i IndyCar då från sitt gamla Champcar-stall, men det här stallet, Walker Racing, gick det inte bra för IndyCar, så de la ner. Så inför säsongen 2009 stod han helt utan styrning. Men då var ju, det var året då Helio Castroneves hade lite problem med skattemyndigheterna i USA. Var tvungen att sitta i rätten. Och då behövde Penske någon som ersatte Castroneves i några lopp. Där stod Will Power som kom in och gjorde väldigt bra ifrån sig. Vann ett av de här 6 loppen som han fick köra 2009. Och sedan dess har han inte hamnat sämre än 5:a i mästerskapet de senaste 10 åren.
Och en av de förarna, om inte den föraren som avslutade förra säsongen starkast. Så titta här nu, det var, tar de sista fem racen så slutade han 4-1, så var han ner på 22. Det var inte han bröt väl kanske?
Ja, eller precis. Det större problem.
Och så 1-2. Det var två avslutningar. Så att, tänk om man kan bygga vidare på det momentumet, för ser man nu, återigen inte dra för stora växlar på det, men tar du spring training, så förutom att Penske toppade där tillsammans med Andretti, så var ju Will Power där uppe också på, han blev tvåa tror jag, eller någonting sånt där. Så att Will Power ska man aldrig räkna ut, inte ens när det går åt helskotta i början av racen, så på något vänster så lyckas han ta sig upp och hamna på ganska gedigna poängplatser.
Ja. Kvalkung också. Och sen var det en ganska rolig statistik som man märkte efter 2019, att under 10-talet så den som vann flest lopp, det var Will Power. Flest pole positions, det var Will Power. Flest lopp i 500 mil lopp, alltså flest segrar i 500 mil lopp, det var Will Power. Så han toppade i stort sett all statistik från 10-talet förutom mästerskapstitlar och Indy 500 segrar
Vet ni förresten på rak arm hur många Indy 500-segrar Penske har som team?
Ja, det är som 16-17. Det är som Porsche på Le Mans.
Ja, det är nästa. Det är ju till och med värre, tror jag. 18. Det är ju rätt galet.
Imponerande. Ja. Tänk vad de ska fira när det blir nummer 20.
Just det.
Det är bara en fråga.
Hoppas pappa Penske får uppleva det. Ja. Han är ju lite till åren kommen.
Ja, han är en bit över 80, men han är i energi som...
Ja.
Jag är 30 och han har nog mer energi än vad jag har.
Ja, han verkar ju lika exalterad, lika engagerad i racing som han alltid har varit.
Ja, liksom, när det är 224 timmar så då är han ju vaken hela dygnet och följer sina bilar där. Så att...
Ja, det är tufft när man är 80 det... plus.
Precis.
Och han är ju också som många av de andra en gammal förare, men den aktiva karriären var relativt kort och numera väldigt långt tillbaka i tiden. Det var 50-60-tal vi pratade om innan han på heltid gick över till att bli stallägare och entreprenör. Så att vad jag har förstått hans långa karriär, så har han framförallt byggt sin förmögenhet utanför racingen. Och varit inblandad i enormt många olika verksamheter. Ofta med bilanknytning. Allt från bilverkstäder till Chevrolet-återförsäljare. Till ett tag var han smart importör i USA. Alltså den som importerade smartbilar från Europa. Så att han har varit inblandad i väldigt många olika sorters verksamheter. Så att på något sätt det här... Att han nu går in och köper upp hela klassen och... Indianapolis är ju på något sätt kronan på verket av en väldigt lång och mycket framgångsrik karriär som entreprenör framförallt. Dessutom så är han väl, rätta mig om jag har fel, men han är väl den, eller Penske är väl det enda teamet av nuvarande IndyCar-team som faktiskt har tävlat i Formel 1 på 70-talet. Hade ju de team mellan 74 och 76. Och det gick väl så där om man ska vara helt ärlig.
Vänta, vad sa du nu? Att är de det enda teamet som är IndyCar som har tävlat i Formel 1?
Ja, nuvarande team va?
Nej, stämmer inte. Helt fel.
Nästan.
Helt fel.
Förra året hade det stämt.
Ja, McLaren.
Ja.
Ja.
Nåja, men det är en bra poäng. Ja. Penske fanns med på 70-talet, vann Österrikes Grand Prix 1976 med John Watson. I alla fall, tillbaka till IndyCar. Eller vi kanske tar en omväg till Australien också. Scott McLaughlin har vi avhandlat lite tidigare. Klar för Indianapolis Grand Prix. Kan bli mer.
Yes, de jobbar väl på att få ihop en lösning så att han ska få köra mer, va? Ja. Och det vore ju kul. Det
vore jättehäftigt.
För han har ju övertygat på dels på springtraining och alla tester runt där. Så att det är ju att det kan väl bli upp så mycket som 8 tävlingar i år, riktas det om.
Det är 8 tävlingar som inte krockar med hans supercar-program i alla fall. Mm. Jag hoppas på att det blir att de tar vara till alla de här tillfällena.
Som jag tror att de allra flesta redan har koll på, men vi kan ju nämna det ändå. Men det finns ju en naturlig koppling här. Han kör ju, hemma i Australien så kör han ju för Penskes team i Supercar.
Precis. Och sen har vi en riktig veteran. Du sa att Will Power varit sammanvuxen med Penske. Men vad har vi då inte att säga om Helio Castroneves, som har kört Penske-bilar sedan år 2000.
Just det.
Så 21 året som Helio Castroneves kommer köra en Penske IndyCar. I år blir det bara en enda tävling för Castroneves, Indianapolis 500. Han kommer återigen satsa på sin fjärde seger där. Ska försöka tangera Foyt, Mears och Ansers rekord. Men Castroneves är också lite till åren. Precis som hans bästa kompis Tony Kanaan, så har bäst före datumet nog passerat.
Han fyller faktiskt 45 i maj.
Menar du att man inte har passerat bäst före datumet vid 45, eller?
Jag vet inte, jag fyller snart 46. Så det är... Och jag har inte ens startat.
Jag har inte ens gjort en start. Men du har inte pikat ännu, GG.
Jag har pikat för länge sedan.
Nej, du har du inte. Nej. Du har fortfarande det framför dig.
Jag menar bästa år framför mig.
Ja, klart.
Castroneves kör på heltid Penskes IMSA-stall. I sportvagnsprototyperna där.
Och sen har vi Simon Paginot också.
Ja, den sista föraren att gå igenom. Han som vann Indy 500 förra året.
Ja, han rensade ju hela Month of May. Han var otroligt stark där. Och tog sen ytterligare en seger, var det i Toronto?
Mm. För ett år sedan när man pratade om Paginot så var snacket mycket om hur länge kommer han sitta kvar hos Penske. För hans 2018 var svagt för hans måttmätt. Han vann mästerskapet 2016. Men 2019 var ju Paginots, förutom mästerskapsåret, det var nog hans starkaste år. Och han var väl den enda som var i närheten av Newgarden mot slutet av året. Mm. Eller dagsform. Så jag tror nog att Paginot, hans plats hos Penske är nog ganska säker, skulle jag säga.
Och han är ju faktiskt bara 35. Så att teoretiskt har han ju väldigt många år kvar att köra. Om han liksom håller sig på den här ganska höga nivån. Så att det är ju rätt snygg. Och lite förvånansvärd omvändning från att vara uträknad till att plötsligt känns det som att han har ju en framtid för sig. Kan det bli fler mästerskap?
Han har en väldigt gullig hund också. Med Norman Paginot. Finns på Instagram att följa.
Norman Paginot.
Ja, Ronny, har du fått din biljett till Indianapolis 500 än? För att den hunden ska vara med på biljetten. För det är alltid ett porträtt på förra årets segrare på Indy 500-biljetterna. Mm. Och då var en social mediekampanj som fick Indianapolis att bestämma att Norman Paginot skulle vara med på Indy 500-biljetten till i år.
Jag har faktiskt inte sett den nu, men jag har hört samma sak, så att det ser jag fram emot.
Kul!
Det konkluderar ju faktiskt samtliga 35 förare i årets IndyCar säsong. Det var väl roligt.
Ja, då finns ju faktiskt flera luckor över.
Ja, just det.
Vem vinner mästerskapet då?
Jag skulle precis fråga det. Ska vi våga oss på ett varsitt tips?
Jag tycker vi gör det nu och sen kanske vi kan göra det efter St. Pete också. Och sen måste vi
ska du ångra det efter St. Pete?
Ja, det är fortfarande lite tester kvar innan säsongen drar igång. Så det är lite tidigt att göra det än, men visst, jag är på.
Okej. Jag kan börja då. Och då säger jag Alexander Rossi, säger jag. Varför? Jo, för det han har varit på gång i några år nu och han har vunnit Indy 500. Han gick ju in med hög svansföring inför förra säsongen och det blev ju inte riktigt resultaten, inte riktigt hans väg. Men jag tror att det är Andretti's tur i år och då tror jag att det är Rossis tur.
GG, vad säger du?
Alltså, jag hade också tänkt att säga Alexander Rossi och jag hade tänkt att säga exakt av samma anledning som Roddy, så luften har gått ur mig. Jag ligger här och ja... Det vore ju kul att komma på och säga någonting annat. Så jag får nästan ändra mig. Jag tror Scott Dixon, säger jag i sådana fall. Jag tror lite sådär gammal är äldst. Och han är ju alltid med där. Han är så gott som alltid stark. Och det gick så där förra säsongen. Jag tror att han är revanschsugen. Och Och Scott har ju en enormt hög lägsta nivå. Och det tror jag han kommer vinna på i år. Men som sagt, egentligen hade jag velat säga Alex Rossi också. Så jag halvgarderar kan man säga.
Men jag kan ju gå tillbaka, jag ångrar mig. Vill ha Rossi i så fall.
Ja, men nu har jag redan talat mig varm för Scott.
Mm.
Så ingen av er satsar på någon av svenskarna alltså?
Ja, du.
Ja, och... Mm. Jag... Det är lite tråkigt att se någon av Penske-förarna, även om det är ganska realistiskt. Men jag tror att Marcus Ericsson kommer köra bättre än någonsin vad han någonsin gjort. Han såg ut att ha så himla kul förra året. Och nu sitter han i likvärdigt material som Scott Dixon. Jag tror han kommer vinna lopp. Jag tror att han... Jag satsar på Marcus Ericsson.
Coolt. Jag hoppas du har rätt.
Det är gött att höra. Härligt. Ja, men jag tror ju faktiskt när vi ändå pratar om svenskarna så tror jag att... båda två har ju jättepotential att göra bra ifrån sig och jag skulle inte förvåna mig om vi har båda två topp 7 när vi summerar 2020 sen. För båda har den högsta nivån och de sitter i ett bra team. Får de bara till, får Marcus till kvalen bara och Felix bara egentligen hittar rätt på valen. Det är ju det de två behöver jobba på respektive egentligen. Så finns det ingenting som skulle tala emot det som du är inne på här.
Mm.
Sen ska jag vilja flagga lite för det jag sa att jag ångrade mig halvt där kring Rossi. Det Colton Herta ska jag vilja slänga in en liten flagga för också. För,
just det.
Ja, alltså Sverige förra året på Vismo hade ju otroligt kanske högsta nivån av allihopa egentligen. Tillsammans med, skulle jag säga, med Felix också egentligen som också visade otrolig högsta nivå. Colton tänk nu när han får sitta med Andretti liksom från start, han kommer satsa stenhårt på honom tror jag och lyckas han bara hitta den här lite jämnheten så kommer han bli svårslagen i år också. Men det är Andretti som är för mig, känner jag.
Ja, det är dags för dem.
Ja.
Mm.
Jag får säga det nu när vi kanske är dags att avrunda här nu, men jag vet inte, det kom ju inte med riktigt på inspelningen här, men jag sa ju att jag har haft en lite skitdag idag. Allt har gått fel för mig. Men nu, liksom knappt en timme med er nu så känner jag mig glad igen.
Vad roligt. En så här terapeutisk bieffekt av Indiepodden. Den får vi flagga för.
Ja.
För funkar det på dig, Ronny, då funkar det på andra.
Ja, det är härligt.
Kan inte vi börja sälja så här självhjälpsböcker med Indiepodden?
Det kommer bli det till slut. Imperium.
Det är så vi börjar bygga imperiet.
Yes.
Och om någon skulle vara intresserad faktiskt, så att vi, det är ju bara liksom så här ett embryo, så att, men hade det inte varit kul liksom att arrangera en typ en Indy 500-resa så där man kan där vi liksom sätter ihop något form av paket där vi kan åka ganska många och uppleva det på plats. Det hade ju varit jättekul.
Absolut.
Så om folk är sugna på det så skicka gärna, hör av er och så att vi vet, vi kan pejla av läget lite och hade det varit intressant så kan det ju bli lite ännu roligare för oss att börja arrangera en sån sak. Så det är ju så här på skissstadiet, men man kan ju börja fundera kring det.
Absolut.
Kom med era synpunkter, vi finns på alla sociala medier.
Mm.
Vi läser kommentarer, vi tar åt oss kommentarer, vi har det roligt tillsammans. Och IndyCars liksom, Sverigesällskap som det har blivit växer ju. För 2 år sedan fanns det ju inte och nu har vi 2 världsklassförare i ett av de bästa stallen. Så den här säsongen kommer vi minnas länge i Motorsport Sverige.
Det är en superhäftig utveckling. Så det är jätteroligt att det är så många som har hakat på den.
Tack för idag och tack till vår samarbetspartner Automotorsport också såklart.
Tack så jättemycket.
Tack själva.
Hej då!
I wanna know where my easy rider gone.